Det är fredagen den 13 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkommen till Ledarredaktionen och till årets första fredagspodd. Dagens datum må vara sinistert, men vi ska som vanligt trotsa alla järtecken och förlita oss på att Fortunas roder styr åt rätt håll och att hennes ymnighetstorn ska bjuda sina frukter i vår riktning. Det har hunnit bli 2023, året då Tori Spelling fyller 50, Quentin Tarantino 60 och Lasermannen 70 år. Vi befinner oss alldeles i början av oxveckorna, de där två månaderna av midvinter som definierar oss som land och präglar oss som folk. Trottoarernas förföriskt fuktiga hinna av slask, himlens ständigt blyersgrå nyans och luftens mättade smak av total tomhet. Allt detta som är själva sinnesförnimmelsen av vår nation och vårt gemensamma öde. Men i det ingår förstås också att stå pall under denna tid. Var en svenske härda ut oxveckorna, så som goter och herulers vana var sedan den tid då Odin själv i sin vilda jakt färgade himlen brandgul i vinterskymningen, havet var större och klöv djupa vikar in i landet. Kort sagt, stå emot oxveckorna och vik icke. Stå upp likt Horns flygel gjorde den gången vid Breitenfeldt, likt rosbataljoner vid redutterna den där onda dagen då blomman av vår ungdom skövlades. Sålunda ska heller inte vi på ledarredaktionen duka under inför dessa oxveckor. Nej, tvärtom. Trots att vi snart kommer vara januariglåmiga som en håltimma på 90-talet eller ett förortscentrum där bara paketutlämningen återstår, ska vi hålla i och vi ska hålla ut. Awake, arise or be forever fallen, som Lucifers pep-talk göd till hels legioner i deras stund av nederlag. Vi ska icke duka under. We will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight. Bort, bort, vila, rast och fred. En storm är löst, det ljungar eld och fältkanoners oska rullar. Framåt, framåt, led vi led. Just så, en vecka där danstillståndet är avskaffat, där Ulf Kristersson sportar stora vinterjackan och där Annika Strandhäll släpper loss helt på Twitter, då kan allt tyckas möjligt och är sannolikt det också. Därför är det sannolikt också dags för mig att presentera landets sannolikt bästa obundet moderata åsiktspanel, nämligen Mattias Svensson, Tove Livendal och Peter Wennblad. Välkomna!
Tack så mycket!
Hej.
Tack kära Andreas! Åh, vad mycket bättre det blev sen du slutade låta AI skapa inledningarna till de här poddarna.
Ja, eller hur? AI, det var en kort fluga i december 2022 som nu är bortglömd och spridd för vinden. Vi ska inte prata AI, vi ska ju prata Mattias förstås. Det fanns en anledning till att presentera honom först idag. Och detta Mattias, det är ju för att detta är din vecka. Detta är din stund. Så den klassiska sportintervjufrågan, hur känns det?
Ja, jag har väl inte varit så här politiskt glad sedan regeringen Reinfeldt avskaffade värnplikten. Och vi vet ju hur det gick då.
Mm. Och det beror på...
Att det har fattats, eller är på väg att fattas, ett liberalt beslut i Sveriges riksdag i dessa antiliberala tider. Regeringen avskaffar kravet på danstillstånd. Mm.
Trodde du att du skulle få uppleva den här dagen?
Ja och nej. Alltså jag har ju skrivit böcker om det här och när jag uppdaterade Glädjedödarna så, som... De som har läst den boken, den första upplagan kom för över 10 år sedan, 2011, så inleds kapitlet med just moralpaniker kring dans. För det har ju en lång och ganska underhållande historia och har ju varit livsfarligt i många decennier ända fram till Morgan Johanssons envetna kamp för att behålla. Och jag var lite rädd att när regeringen öppnade för att avskaffa det här kravet så fick Expressens ledarsida för sig att man skulle gå på den utredning, mycket styrda utredning som Morgan Johansson lät göra, som föreslog, deras förslag var att typ 9-17% av tillställningarna skulle kunna få klara sig utan att söka tillstånd. Men Gunnar Strömmer har varit klokare än så och ser nu till att avskaffa det här kravet helt och hållet. Det blir liksom en anmälan som är gratis till polisen och som de därmed kan snabbt lägga till handlingarna.
Mm. Det där 9-17% lät väldigt mystiskt, men det var bra till 100% i alla fall.
Ja, jo, men precis. Alltså det var väldigt mystiskt för det var bara någon form av överslag, men det var liksom att tillståndskravet skulle vara kvar för de flesta danstillställningar helt enkelt.
Okej.
Okay. Och annars Tove... så lurade maffia och kaos och allt annat som vi vet försvann.
Nu får du... Mattias, vi är bara på hälsningsrundan än så länge, så du får vänta med... Tove, jag antar att det står i Mattias anställningskontrakt att upphävandet av danstillstånd ger honom några extra dagar för att fira. Har han tagit ut dem än?
Nej, men han kan få dansa precis så mycket han vill på kontoret.
Mm. Så det har det varit förbjudet tillåt tidigare? Har det funnits interna regler på Schibsted att man inte får dansa?
Ja, efter att jag har gjort det så har det införts.
Ja. Nej, men nu förväntar okay. vi oss ett stående inslag av ja, det kanske blir... lite motsägelsefull där, att man ska ha ett stående inslag som består av spontandans, men man kan ju variera sorten och dansstilarna såklart, men det får vi lägga in på våra Mattias... måndagsmöten.
Jag skulle vilja att Mattias hade käpp och cylinderhatt och sjöng Putting under Ritz eller något sånt där. Tove, hur har det nya året behandlat dig så här långt?
Jo, men jag tycker att det har behandlat mig väl. Det har behandlat mig bättre än vad Folk och Försvar behandlade Rospe Parsi, kan vi konstatera. Mm. Så jag tycker att jag har ju, ja, jag tillfrisknade efter den där covid-rundan före jul och känner mig, ja, jag känner att det gryr liksom ett nytt år. Och just nu när vi sitter här och poddar så ser man också antydan till solsken och dagen började med hällregn. Så att jag tycker, nej, men det här känns bra.
Mm. Ni är ju alltså så, som löpglada hundar i bakom blocken. Alltså, ni vill direkt in och prata era ämnen idag, hör jag. För nu är du direkt inne på Folkförsvar. Mattias babblar ju halva programpunkten danstillstånd där och vi är fortfarande bara på hälsningsrundan. Alltså det finns mer, Andreas. Det finns mer. Vi måste bara ta och kolla hur det är med Peter först också. Hur har du det på dina ö, Peter?
Jag vill vara väldigt fåordig. Bra.
Vad skönt. Välkommen du också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hörrni, vilken första vecka vi har haft, va? Det började ju i som vi redan antytt, i Sälen. Alla som var något var i Sälen. Diskussioner om NATO, Försvarsmakten, Ryssland. Gudrun Persson gjorde ett bejublat framträdande. Statsministern markerade mot Turkiet. Och Tove Livendal, hon dök inte upp. Tove, du har ju både i text och i andra nyhetsinslag berättat utförligt om detta. Men det hände så att någon missat, bara mycket kort. Varför åkte du inte dit?
Jag ställde in min medverkan i programmet därför att jag tycker att styrelsen behandlade frågan om kritiken mot nämnda Rospe Parsi på ett undermåligt och inte respektingivande sätt. Så att jag... tappade lusten att delta i det sammanhanget och hoppas att styrelsen lär sig nu någonting av detta. Någonting kommer man att lära sig. Det finns alltid en risk att man kanske blir ännu mer räddhågsen och sådär. Men jag hoppas att man istället går tillbaka till sina grundstatuter och funderar på hur man bäst värnar det här öppna samtalet som man sedan 1940 har sagt sig vilja vara en plattform för.
Mm. Det var ju så att en del av deltagarna sa att Rospe Parsi då, en forskare från Utrikespolitiska institutet, att de inte ville ha honom med. Och då slutade med att Folk och Försvar helt enkelt slängde ut honom från programmet, även fast ingen av de anklagelser mot honom som fördes fram då, styrelsen Folk och Försvar utforskade dem och fann då och förklarade själva att de gick inte att belägga. Och detta ansåg du, Tove, och även vi som redaktion som helhet var ett uttryck för den här obehagliga cancelkulturen som vi absolut inte vill få fäste i Sverige. Tove, har du fått några reaktioner? Jag misstänker det.
Ja, det är väldigt många som har hört av sig, både av konferensdeltagare men också av läsare, svenskans läsare, som också alltså, ja, delar kritiken och tycker att det är oroande att en organisation som Folk och Försvar inte kunde stå emot bättre. För den här typen av påtryckningar, den finns ju överallt, och vi kan ju blicka till USA och titta där den har fått fäste på väldigt många håll. Och här är det en väldigt enkel regel som gäller, att ger man efter för såna här typer av krav, då kommer det att komma fler krav av samma sort. Och det blir ju problematiskt för Folk och Försvar nästa gång det händer, eftersom man med det här riskerar att säga att ja, men vi, är det några som hotar med att ställa in, då måste vi lyssna på det. Och då kan man ju, då behöver man inte knappt ha någon styrelse där, för att då kommer svansen att vifta på hunden, så att säga.
Har du fått några reaktioner som varit negativa mot dig, som tyckte att du har handlat fel eller varit barnslig eller överreagerat på något sätt?
Ja, men det har kommit några sådana också. Ska jag skatta det, så kanske det handlar om 5% av reaktionerna, och en del av dem kommer ifrån personer som är kritiskt inställda till forskaren i fråga och vill göra det till en fråga om hans trovärdighet och sådär, vilket jag menar att det inte är, utan det är i första hand så handlar det om hur Folk och Försvar har hanterat kritik mot en av sina programmedverkande, och som också, ska man säga, tillhör en organisation som också är medlemmar i Folk och Försvar. Det är ju Utrikespolitiska institutet. Så att den sortens invändningar har kommit. Det har också någon som tycker att, och som jag tror inte riktigt förstod konsekvenserna, som sa att ja, men svenskans läsare har väl, ska du förneka möjligheten att vi får insyn i vad som händer där? Och det har ju aldrig varit fallet. Svenska Dagbladet har haft god närvaro där med nyhetsreportrar och skrivit och berättat, och vi har ju också på ledarsidan skildrat ja, saker som har hänt där, därför att det har varit möjligt att ta del av hela programmet i livesändningar. Så att det har aldrig ställts som ett, det har aldrig legat i potten, så att säga.
Nej. Gott folk, ni som lyssnar, om ni är intresserade av detta och också delar vår bedömning att cancelkultur inte hör hemma i Sverige, då rekommenderar jag att man går in på Folk och Försvars hemsida. Där hittar ni en lista på medlemsorganisationer, det vill säga alla de organisationer som står bakom det här uttrycket för cancelkultur. Kanske hittar ni då en organisation ni själva är medlemmar i, och att ni sålunda själv då indirekt står bakom detta. Det gjorde nämligen jag, Akavia, det fackförbund som jag är medlem i. Och då kan man ju välja som medlem att vara lojal och sluta upp bakom beslutet, eller använda exit, det vill säga gå ur, eller använda voice. Jag tänkte använda det sistnämnda och protestera det här med offentligt mot att mitt fackförbund valt att inte använda sin voice i det här fallet. Jag ska dock för säkerhets skull mejla Kavia och fråga hur de tänker, och återkommer förstås i podden så fort jag fått svar. En liten bifråga här, Tove. Du har ju varit på Folk och Försvar tidigare. Är inte det jäkligt mysigt där?
Ja, det beror väl på, kan man säga, för jag har ju tagit del nu också av skildringar av personer som har, jag läste någon text av någon som tyckte det var lätt kvävande att vara där, för de tyckte att endräkten var så stor kring det, behovet av militär upprustning. Och det är klart,
ja, men skit i politiken, jag tänker på miljön här, alltså man tassar omkring i hotellkorridorerna i tjocka tröjan, dricker lite toddy framför brasan, käkar lite ren, blir bjuden på efterfest med vargtass och orger på björnskinsfäll och så vidare. Liksom allt det där.
Ja,
det är väl
som
något
slaget till lyx, eller?
Mattias kopplar direkt.
Det låter som om jag inte riktigt hittade den där hemliga alvdörren till alla de här aktiviteterna du beskriver. Vi får väl se om jag blir inbjuden några fler gånger. Men jo, men det är fint. Sälen är trevligt. Och sen har de ju också, brukar det vara så att man, eftersom konferensprogrammet löper från lunch och fram på kvällen, så innebär det att förmiddagarna är möjliga att använda för att till exempel åka skidor. Så att det är ju, ja, det är klokt användande av, lägger man en konferens där det finns fin skidåkning, så möjliggör man för det. Så att jo, det är det. Och så är det liksom en hög densitet av liksom så här Fair Isle stickade tröjor och så att det är ett litet, det är nog lite mysigt, det kan man nog säga, en bra beskrivning faktiskt. Sen är ju ämnena högst omysiga som diskuteras. Det blir en viss kanske kognitiv dissonans där.
Därav behovet av vargtasskonsumtion. Peter, har du varit på Folk och Försvars rikskonferens någon
gång? Nej, jag har ju faktiskt inte det, men du beskrev exakt min sinnebild av Folk och Försvar. Jag ser också fram liksom lusekoftor, så här rosiga kinder och varm dryck. Liksom.
Ja, men precis. Så tittar man upp mot det här höga fjället på den här ensamma pistmaskinen som preparerar backarna inför morgondagen. Man sitter framför brasan med pjäxor och skryter om dagens bravader i puckelpistarna och så vidare. Jag tänkte, Peter och Mattias, ni har ju då lite från sidan följt den här Toves engagemang i den frågan. Har ni någonting att tillägga kring det här med hur cancelkulturen äter sig in och i det här fallet liksom verkligen påverkat och gjorde så att en forskare helt enkelt inte fick vara med på en sån här konferens? Peter, har du några ytterligare reflektioner eller har vi sagt det viktiga?
Ja, jag tycker vi har sagt det viktiga, men jag är förvånad över att inte fler har varit mer högljutt kritiska mot det. Jag tyckte liksom att kritiken, alltså det är ju fler som har varit kritiska, men jag tycker den kritiken dog ut ganska fort. Och sen var det precis, var man lika rosig om kinderna som vanligt.
Mm, så kanske det. Mattias?
Ja, alltså det är väl lite talande för att liksom alla någonstans tycker att det är okej när vi gör det. Och någonstans måste det också finnas utrymme för att du har kritiska synpunkter på hur ett program utformas och sånt där. Det är okej att ha. Alltså det är ju en balansgång kring hur man använder de uttrycken. Och generellt sett när man börjar gå på arbetsgivare, uppdragsgivare, att det liksom är personer som ska ut från förutsättningarna att kunna liksom prata och sånt där. Framförallt inte så mycket att åsikten framförs som att arrangören väldigt lättvindigt ger efter. Det är det som är cancelkulturens styrka. Och för de flesta är det ju liksom helt enkelt att det kommer väldigt oförväntade, väldigt starka reaktioner som man inte är förberedd på därför att man har fokus någon annanstans. Och då är det väldigt lätt att ge efter. Det är därför det här ofta är så effektivt.
Hörrni, vi ska gå vidare till dig, Peter. Då handlar det som så ofta förr om kraft och industri. Du har ju i spalterna och på Twitter gjort ett litet återbesök till det här hybridprojektet, den stora satsningen på fossilfritt stål. Berätta.
Ja, det var ju så att jag skrev ju en serie tre delar i december om hybrid när jag genomlyste det på olika sätt. Men nu har jag gjort en liten uppföljning därför att när jag gjorde arbetet med den här serien så började jag rätt snabbt misstänka att de handlingar som jag bad om från Energimyndigheten i det här fallet är liksom handlingarna om hybrids senaste stora ansökan om bidrag. Det tog sån tid. De var lite otillgängliga. Försökte istället få ut handlingarna direkt från hybrid. Det förstod jag att det var dödfött, men jag testade i alla fall. Och då sa Hybrids vd, då hänvisade han till min dialog med Energimyndigheten. Och då ställde jag mig frågan, hur vet han att jag har en sån? Det journalistiska sinnet. Så att då begärde jag ut ännu fler handlingar, det vill säga mejl mellan Energimyndigheten och Hybrid. Och det visade sig mycket riktigt att det hade varit väldigt tät mejltrafik angående min begäran om att få ta del av handlingar och där, ja, om man ska förenkla lite och förkorta mycket, hybrid mer eller mindre hade fått bestämma vad som skulle sekretessbeläggas.
Precis, och det här visar ju då på att ett nära samarbete av ett sätt, för det är ju så att en myndighet ska ju självständigt pröva en sån här begäran. Samtidigt får de väl också då rådgöra med andra parter som du faktiskt har att göra med affärssekretess.
Absolut, det är inte ovanligt att man ber om input från det aktuella företaget. Men i det här fallet var det ju så att Hybrids förslag godtogs rakt av med undantag på så här obetydliga små ord. Och även när Hybrid ändrade sig så ändrade sig myndigheten, och sen var det en liksom ganska kladdig, intim och kamratlig ton mellan myndigheten och företaget på ett sätt som jag tror att de som har betalat in pengarna som energimyndigheten ska betala ut inte riktigt förväntar sig.
Mm. Klägg använder du?
Ja, men det var min association när jag läste de här mejlen. Det var till Håkan Juholt och hans beskrivning av delar av det politiska livet. Alltså det här klägget som uppstår mellan människor med i någon slags intressegemenskap och som glömmer bort sina roller i det politiska systemet.
Får jag fråga, har du lyckats belägga något formellt fel eller pekar du bara på någonting som... Alltså du säger en kultur som kanske inte riktigt är där man tänker sig.
För att belägga ett formellt fel så skulle jag behöva ta det här vidare. Antingen liksom överklaga sekretessen i domstol eller anmäla till justitieombudsmannen eller sånt där. Men det är liksom inte det som är min drivkraft att liksom få rätt i sekretessbedömningen. Utan att det var ju att lyfta fram själva tillvägagångssättet i ljuset och alltså, den kultur som verkar finnas här, och även om någonting är tillåtet så behöver det inte vara lämpligt.
Du då, har du fått några reaktioner på detta?
Väldigt mycket. Det är tydligt att det finns ett mycket stort intresse kring Hybrit. Jag menar att många upplever att det finns så stora frågetecken kring det här projektet. Att man har ett liksom informationsunderskott och att man tycker att det brister i transparens och tydlighet. Att det finns den här, det är mest den här kläggiga entusiasmen över det här projektet och de som då... Jag skulle inte ens säga att jag... Alltså det är klart att jag ifrågasätter projektet i någon mening, men framförallt är jag liksom intresserad av att få svar på dem. Försöka hitta svar på de frågor jag själv har och som jag tror att andra har. Men jag har ju naturligtvis fått mina motiv ifrågasatt att det här är kulturkrig och industrihat och annat. Otroligt fånigt.
Jo, men att Hybrit befinner sig som en front i kulturkriget, det kunde vi ju konstatera redan före jul när du skrev de ursprungliga texterna, att nu kommer högerns hat mot Norrland, industri, arbetare, den allmänt goda ordningen och sånt där liksom.
Ja, men det märks i hela liksom, de som har skrivit om det jag har skrivit, alltså Olof Abrahamsson till exempel på Norrländska Socialdemokraten, som vid två tillfällen har skrivit sig, högern har goda skäl att älska Hybrit. Alltså, varför skulle jag som journalist älska någonting överhuvudtaget? Det är inte liksom mitt jobb att reservationslöst omfamna ett stort politiskt projekt.
Nej. Tove, jag ska säga, vi har ju fått också en replik från Energimyndigheten på detta. Är den publicerad än?
Mm, den är publicerad. Med också ett svar från Peter.
Just det. Så där kan man då, ni som lyssnar kan gå in och läsa. Ja, då får ni höra så att säga både hur de bemöter Peters text och hur Peter bemöter bemötandet. Är det någonting du vill säga om det, Peter, nu, eller gör man bäst att läsa, tänker du?
Man gör bäst att läsa, men man kan väl sammanfatta det som att Energimyndigheten anser att de inte har gjort någonting fel, att det inte finns någonting konstigt. Men det finns liksom ingen reflektion kring lämpligheten i tillvägagångssättet.
En annan fråga där, jag slänger bara in det här för jag är nyfiken på hur ni tänker när det gäller just sekretess. Det har blivit lite diskussion om det här med elstödet, där då regeringen vill att vilka som ska ta emot elstöd, att det inte ska vara offentligt. Och då har ju då Lagrådet protesterat mot. Är det någon av er, jag vet inte, har vi skrivit om det här eller kommenterat det, Tove, på något håll? Eller vad tycker vi om det?
Jag tror inte vi har kommenterat det.
Nej, så att det, men gör det nu då, vad tycker vi?
Är det här svar direkt helt plötsligt?
Så ja, är mitt det blev svar det helt plötsligt.
Ja, och då är mitt svar att jag vet inte. Det där måste jag nog sätta mig in i för att kunna ha någon åsikt om.
Mm. Det var ju så, jag läste lagrådets yttrande och i sak då, vad de menade var då att då hävdade ju regeringen att information om allting är ju inte offentligt när det gäller exempelvis bidrag. Vem som får försörjningsstöd exempelvis kan man inte bara begära ut en lista på för att det anses då gå människors integritet nära ungefär. Och det förstår ju alla att det finns en avvägning mellan allmänhetens intresse av offentliga affärer och när de angår den enskilde. Men i det här fallet tyckte då lagrådet att om man får veta hur mycket en person konsumerar el under en månad så säger inte det så jättemycket om den personen. För jag såg att exempelvis Hanif Bali var ute på Twitter och sa att det här kan man få ut jättemycket om man kan se när folk är hemma eller inte. Och så här. Men liksom en månads eller årsförbrukning då resonerade i alla fall lagrådet. Det säger inte jättemycket. Och dessutom så är det ju så att har man ett kommunalt elbolag så ingår ju ens, så är det tydligen offentligt hur mycket man köper därifrån. Och det har de flesta människor tydligen. Så det, alltså elkonsumtion är delvis offentlig idag. Det var så resonemanget gick. Jag vet inte, Peter eller Mattias, har ni några tankar om det här?
Jag är lite i Toves situation. Jag har inte satt mig djupare in i det här, men jag känner mig lite folkpartistiskt kluven. Jag kan se värdet med båda delarna.
Ja. Grundregeln i Sverige är ju att allmänna handlingar är offentliga. För att de inte ska vara det ska det finnas skäl. Så att säga, bevisbördan ligger ju på dem som ska hävda att det här ska falla under sekretess. Och nu var det 20 år fram i tiden. Mattias, har du hunnit fundera på det någonting?
Ja, alltså när det gäller utbetalningar till privatpersoner av privatekonomisk karaktär så har jag svårt att se det offentliga intresset av offentlighet. Så jag skulle ju luta åt att det borde vara sekretess snarare än offentligt. Och jag ser ingen stor, det är inte ett avsteg ifrån liksom offentlighetsprincipen som granskning av hur den offentliga makten utövas i att de här uppgifterna blir inte blir åtkomliga.
Mm. Här har vi det här dilemmat som har kritiserats tidigare, att offentlighetsprincipen innebär ju att det är ju inte bara det, så att säga, offentliga maktutövningen som är offentlig, utan även väldigt mycket information om oss som enskilda. Våra inkomster, vårt bilinnehav och så vidare. Och det har ju diskuterats lämpligheten i detta i och med att dessa numera inte är då bara att man måste ringa till Skatteverket och få hemskicka den stencil, utan man kan söka i jättelika databaser. Och det har ju förts en diskussion kring det som, ja, den här hakar väl på det så att säga. Och man kan ju se framför sig löpsedeln att de får mest elstöd i din kommun. Och sen så har man lister på detta helt enkelt. Hörrni, hybridklägget. Jag antar, Peter, att fortsättning följer.
Det lär det väl göra. Även om inget är planerat på sidan, men det är ett ämne som kommer fortsätta att vara aktuellt under lång tid.
Det surrar som små bin i ditt huvud, misstänker jag.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hörrni, vi ska gå vidare. Och då ska jag säga så här att ni skulle varit med igår. Stämningen på Svenska Dagbladets ledarredaktion, den går knappt att beskriva. Det antog rent sydländska uttryck. Mattias har ju överhuvudtaget inte varit kontaktbar under åtskilliga timmar. Först idag har han samlat sig till begripliga glädjeyttringar. Ni hörde ju honom redan i presentationsrundan. Han kunde inte ens säga hej, jag mår bra, utan att liksom börja prata om det här med danstillståndet. Men Mattias, jag ber dig ändå liksom tygla entusiasten och ge oss lite analys också. Varför dröjde det så länge att danstillståndet försvann när ingen människa eller politiker har försvarat det på många, många år?
Därför att det inte stämmer. Alltså, det finns ju det finns väldigt djupgående anledningar till, alltså det så är det ett exempel på hur svårt det är att förenkla saker i Sverige. Det är ju, vi har ju haft förenklingskommissioner, om man säger, varje tillträdande minister säger att nu måste vi förenkla för småföretagen och för tillvaron generellt och sådär. Och ändå så blir det liksom snarare mer regelbörda. Och det finns väldigt många anledningar till det. Men det finns en rädsla för att avskaffa kontroller från maktens sida. För man vet ju att vad som än händer då, som skulle vara negativt, så kommer det att skyllas på den. Jag har själv jobbat som politisk sekreterare och sett det här inifrån. Då gällde det adoptioner, att kunna homosexuella par skulle prövas för adoptioner. Och riksdagsledamöter då hade genuina dilemman över frågan då att, men tänk om det går dåligt för något av de här barnen, då är det mitt fel. Alltså att släppa på kontrollen, att tillåta någon, människor att göra någonting är liksom någonting som går emot väldigt många instinkter i makten. Så även små frågor tenderar att dra ut på det. Och i det här fallet så har vi haft en justitieminister, Morgan Johansson, som satt på frågan under, jag vet inte om det var inte alla 6 åren han fick ta över efter ett tag, efter att riksdagen faktiskt beslutat att danstillståndet skulle avskaffas. Men han då tillsätta en enmansutredning som var extremt styrd och liksom som fick det att låta som fullkomligt livsfarligt att släppa på den här lilla tillståndskontrollen för dans på offentlig lokal. Och genom att då bara höra, hon hörde ju liksom inte med några festfixare, inte med några, utan slog bara fast att det har inte funnits någon moralpanik, hej rape-kommissionen och sånt där liksom. Och det är ju så här, jag menar, ta 90-talet, då hade vi liksom Nackapolisen smällde ju hela sin budget på att stänga ett dansställe, som alla i efterhand säger att det var både fredligt och jättehäftigt i Europa. Och liksom på samma sätt så tittar vi tillbaka i historien och ser dansbaneländer och annat. Och det man kan lära därifrån är ju att, alltså, auktoriteter, den tidens auktoriteter, det är präster, det är lärare, det är läkare, det är politiker som är fullkomligt övertygade om att liksom, ju mer offentlig modern dans, desto djupare vi falla som nation betraktad. Det går ju att skratta åt i efterhand förstås, liksom, men det är ändå liksom teman som tenderar att återkomma, alltså den här kontrollen, man har problem att släppa taget och varje liten liberalisering ses som enormt ansvarslös, och sen liksom dröjer det några år och så blir det liksom någonting man skrattar åt och inte förstår att det alls har funnits, som att vi hade liksom nöjesförbud och motbok och allt vad vi har haft genom historien.
Mm. Tove, har du drabbats av det här dansförbudet någon gång?
Nej, det tänker jag inte berätta nu.
Nej. Okej, det blir memoarerna.
Det var svar nog, tror jag.
Jag tror att Mattias har en jätteviktig poäng i det här med att rädslan för att bli påkommen med att ha liksom indirekt kanske medverkat till att något fel har begåtts, den är så stor så att det blir avskräckande för många. Och det blir många saker som inte blir. Jag kommer att tänka på det här med när vi hade så många ensamkommande som kom hösten 2015 och som skulle ha behövt snabb integration genom att komma in i svenska hem och familjer. Men där vi då av rädsla för att snabbutredda hem skulle kunna leda till att någon kom på fel ställe. Så istället så satte vi alla på HVB-hem istället med allt det innebär med institutionstillvaro. Så att det är ju, tycker jag, det är ett sånt exempel på där rädslan för att det blir fel förhindrar att vi gör saker som egentligen är rätt.
Det är någon sorts missriktad försiktighetsprincip här där man inte inser att alla handlingsalternativ har sina risker, så att säga.
Exakt.
Peter, du då? Har du blivit tillsagd någon gång när du har stuffat till för mycket?
Nej, fast en gång jag och en vän blivit tillsagda, blivit ombedda att lämna en bar för att vi skrattade för högt. det var väldigt udda.
Ska vi inte höra det?
Nej.
Ja. Jo, men det där har man ju varit med om några gånger, att liksom, man sitter och konsumerar produkter man vill bli glad av, man blir glad och då är det plötsligt ett hot mot serveringstillståndet om det skulle bli det minsta högljutt och munter till sällskapet. Och det där är ju liksom också en kontrollernas logik, i och med att utskänkningstillstånd och hela liksom, verksamheten för krögaren riskeras, så måste de bete sig rätt mycket som skit mot sina egentliga kunder. Det är ju en sak regleringar gör också på det här området. De gör människor till undersåtar under och liksom kommersiella aktörer till kontrollanter snarare än liksom jämställda parter i en kundrelation.
Mm. Mattias, en sak till som jag skulle vilja att du svarade lite för, eller svarade kring danstillståndet. Det är det här argumentet att som dyker upp, att det här är en liten skitsak. Och det vet jag att du inte tycker. Du tycker de små stegen är också viktiga. Men kan du förklara varför?
Jo, men det är ju just, alltså, tar man historiskt så har det här varit jätteviktigt för alla som har försvarat det. Dansens motståndare har sett det som avgörande i en kulturkamp för liksom ungdomars själar, moral, för samhällets välbefinnande och så vidare. Vilket ju är intressant i ljuset av hur fel de har haft. Därför att om någonting så har det inte varit så farligt, inte varit en så stor fråga. På samma sätt så har, alltså när vi förhandlade EU-medlemskap så var en jättestor fråga i politiken som var jättekomplicerad under den borgerliga Bildt-regeringen, om det skulle få tillåtas alkoholservering i hotellbarer. Och idag är det ju ingen som tänker på det. Det låter ju jättelöjligt att det alls var en fråga, för vi vet att det blev liksom ingenting av det.
Vadå, förekom inte det tidigare? Eller, det har ni aldrig talat om?
Nej, det var förbjudet innan EU-medlemskapet. Och en av kommissionärerna, det skriver jag i min bok, så roligt ska vi inte ha det. En av kommissionärerna, en kristdemokrat från Nederländerna som kom upp för att förhandla, hade haft en jättekonstruktiv förhandlingsdag. Han blev ju chockad över att det inte gick att få en öl upp på rummet. Ja. För det var ju så man jobbade i Europa. Mm. Och hur skulle man integrera dessa konstiga svenskar? Så det var liksom, och det fanns massa liksom folk, så smarta människor, som tänkte att nej, men om man får gå, vi kan tillåta det, men vi måste då låta folk gå ner och hämta nyckeln till det låsta kylskåpet i hotelldisken, så att det finns liksom ett motstånd och sånt där. Och sånt där. Det går att göra jättestora politiska frågor av jättemycket restriktioner, och det har vi gjort historiskt, inte minst kring allt som haft med alkohol, nöjen, dans, lössläppthet att göra i Sverige. Och det är bara i efterhand det blir litet, så jag hoppas ju att det här blir en liten fråga. Mm. Och samtidigt ska man inte underskatta, för det är ju precis de här, det är ofta de här utskällda sakerna, jag menar hårdrock, diskotek, arkadspel och liknande, som i efterhand har följt liksom, eller har fått några decennier senare stora exportsuccéer, ungdomar som vuxit upp och inte bara liksom inte blivit de här själsdödade eller våldsamma eller avtrubbade eller omoraliska människorna, utan blivit kompetenta entreprenörer och kulturskapare. Så jag hoppas ju att också den här liberaliseringen ska öppna möjligheter som man skulle framstå som dåraktig om man spekulerade i nu, men som man på några decenniers sikt kan se att titta, det här utvecklades. Att de fria samhällena är ju också på de här små nöjesområdena spännande på det sättet att vi vet inte vad som kommer att hända. Liksom. En sån där liberalisering som vi hade kring EU-medlemskapet var ju den här gränsen, alkoholgränsen på öl, som var vid 4,5 viktprocent fram till EU-medlemskapet, som vi avskaffades. Det var ingen som tänkte på det då, men några decennier senare kom mikrobryggeritrenden och fullkomligt exploderade också här. Vanligaste nya företaget på 10-talet, det var ju ingen som såg det komma av en av en liten teknisk liberalisering 20 år tidigare, men utan den så hade många av de här ölerna inte kunnat tillverkas.
Du talar så vackert, Mattias, så att jag blir tårögd.
Jag känner också att det började vibrera inom ord.
Precis, och sen får man ju tänka då att just nu Morgan Johansson ligger ju i sängen och skakar av gråt över att den här tappade kontrollen. Så att det blir liksom ett dubbelt nöje där också, att man får ha den skadeglädjen med sig.
Ja, man ska inte underskatta skadeglädjen.
Nej. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska återvända från dessa utflykter till de konstnärliga och kunskapsarbetande entreprenörerna. Ner till jorden, under jorden till och med, där det finns trevliga mineraler. Och då tänkte jag bara kolla veckans stora nyhet om nya fyndigheter i Kiruna. Peter, du som kan det här, hur stort är det här?
Jo, men det är stort och litet på samma gång. Det här har ju rapporterats mycket som att det är ett fynd. Det har ju låtit lite som att LKAB liksom har snubblat över en enorm massa mineraler. Men den här fyndighet, det är liksom en gruvterm för en uppskattad mängd. Man har känt till tidigare att det finns jordartsmetaller i Kiruna, men nu har man gjort lite mer ingående studier för att kunna uppskatta mängden. Och de mängderna är väldigt stora, halterna är väldigt höga. Det här kan vara liksom den största fyndigheten av så kallade sällsynta jordartsmetaller i hela Europa, så att det är naturligtvis en jättegrej eftersom det finns en sån stor och växande efterfrågan på det. Och där vi i dagsläget är fullständigt beroende av Kina. Jag tror Kina står för nästan 90% av den globala marknaden för den här typen av metaller. Sen är det USA, Australien. Men i Europa utvinns ingenting.
Men är det dags att göra som i Lucky Luke när det är guldrush? Liksom, alla ska dra norrut nu. Man bygger liksom spåren framför järnvägen medan järnvägen fortfarande går. Liksom. Ja. Man bygger upp saloner och danspalats och sånt.
Ja, det här är ju LKABs mark, så att jag tror att det blir... Det blir svårt att smita in och roffa åt sig
något
eget.
Men äger vi inte LKAB gemensamt?
Jo, det gör vi i och för sig. Men det är ju mycket lång väg tills det blir någon utvinning av det här. Vi vet ju hur...
Okej, så det är ingen mening att köra guldrush nu?
Nej, man kan om 10 år kanske man kan börja fundera, leta hus där uppe.
Okej. Just apropå hus, man behöver inte flytta Kiruna igen, va?
Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ska gå till, för den här fyndigheten, man har ju då flyttat eller håller på att flytta Kiruna åt det hållet där den här nya fyndigheten ligger, för den ligger ju då på andra sidan stan mot den här stora malmkroppen där man bryter idag, så att Kiruna kommer bli väldigt inklämt, så jag tror nästa gång då får de flytta söderut.
Det är en sån här smörklick som glider omkring i stekpannan och blir mindre och mindre.
Ja, eller man får sätta kanske stora hjul under så man kan köra runt stan lite där. Hörrni, jul har det ju varit, 20 jul är idag till och med.
Men jag glömde faktiskt tillägga en lite spännande sak apropå det. Att LKABs huvudscenario, det är ju att de kommer att då spränga så kallade gruvorter, transportorter, det är alltså gångar under hela Kiruna och bryta den här malmen underifrån, det vill säga inte gå in från marknivå. Mycket spektakulärt.
Ja, och en gång kommer dessa galna jävlar gräva för djupt och väcka det som icke borde väckas. Som dvärgarna gjorde i Moria, med förblindade av sin girighet.
Ja, men då får vi en häftig film med flera uppföljare.
Det får vi säkert. Hörrni, en annan nyhet i veckan, jag måste bara testa på er. Det var ju att vi fick en ny centerledare, troligtvis. Muharrem Murre Demirok. Vad säger du om det, Peter?
Jag har ingen större kännedom om honom, men jag har ju faktiskt haft en kontakt med honom. Jag skrev en artikel i slutet av förra sommaren om ett mycket långdraget byggärende i Linköping, där han ju har varit kommunalråd, och där han faktiskt ett citat från honom fick sätta rubriken i hela artikeln. Jag tyckte han väldigt träffsäkert fångade den svenska byråkratin, att vi har byggt ett system som är så perfekt att det har slutat fungera.
Mm. Mycket bra. Och det ska ni veta, gott folk, att om Peter lyfter era citat till Rubbe, då har ni sagt någonting bra. För Peter, han vet kort. Att sätta rubbar.
Jag tänker i rubriker.
Ja, kort. Precis. Mattias, har du haft några erfarenheter av Demirock hittills?
Ja, jag tittade ju på presskonferensen och blev väl inte superimponerad, även om just den här poängen var ju liksom det var mycket så här ambitioner att man vill ha en annan politik och man vill vara för trygghet, och sen var det liksom väldigt floskulöst på många håll att vi ska se till tryggheten och då både ha hårda tag och förebyggande åtgärder.
Jaha, vilken idé!
Från vem då? och ha en positionsförflyttning om skolan lät ju mer som att ja, vi vill ha en åsikt som är bekvämare snarare än någon som är rätt. Så det var ganska, men då har vi ju annars den här erfarenheten från kommunalrådsbyråkratin och synen på en av punkterna man vill driva en aktiv borgerlig liberal opposition på är ju just regelförenkling och skattesänkningar, och det låter ju verkligen som rätt fråga för ett jordnära parti med någon som har kännedom om kommunal vardag att profilera sig inom. Så jag hoppas att den kommer att ta plats.
Mm. Är man mer nyfiken på Murre Demiroks person och vad han kan göra som politiker, då tycker jag man lyssnar på podden som vi sände i onsdags. Då jag pratade med två insatta centerpartister just om detta. Den rekommenderar jag att man lyssnar på.
Den var väldigt intressant. Att man lyssnar.
Ja, visst var den det. Mm. Och jag rekommenderar förstås att man lyssnar på alla veckans poddar. Men just Centern var... Vad tog du med dig därifrån, Peter? Var det någon ny liten klocka som ringde hos dig?
Oj, vilken bra fråga.
Eller var det bara mys i största allmänhet?
Ja, nej, men det jag väl tog med mig var... hur svårt de hade, trots att de kände honom väl, hade liksom svårt att sätta ord på vad han egentligen vill politiskt. Alltså det var mycket om hur omtyckt han var i partiet och liksom hur social han var och hur stabil han var och allt sånt där. Men och det formulerade ju Christian Ljungblad också, att det finns liksom olika typer av politiker. Vissa springer ut, sätter ut flaggan och sen så försöker man få med sig partiet dit, medan andra liksom flyttar möjligen flaggan bit för bit och till slut kommer lika långt. Och han var ju då den senare, men samtidigt så kunde han ju inte säga åt vilket håll det var han ville.
Nej, jag frågade både Christian och även Hanna Wagenius som var med om det var någon fråga där han hade utmärkt sig där han inte hade hållit med partiet, där han hade tillhört en minoritet eller en opposition, och det kunde de ju inte direkt nämna, så han verkar ju vara någon som hade flutit eller väldigt mycket i partiets mittfåra. Mattias, du skulle säga något?
Ja, jag kommer att tänka på Stefan Löfven när han tillträdde, för han kom ju med ett rykte om att ja, han var så fantastiskt på det här mötet och han drog det i sån här liksom, det fanns lyriska beskrivningar av hans roll som ingen till denna dag har kunnat konkretisera. Det var aldrig liksom någon agenda eller något klokt beslut och sådär, utan bara liksom ett feelgood rykte om att ha varit med när folk kände sig bra och där man framstod som klok. Det behöver inte betyda substans, men det är uppenbart en förmåga som kan räcka till partiledarskap.
Ja, och det ska ju inte underskattas, men det ska ju samtidigt sägas att Stefan Löfven lyckades ju aldrig som statsminister via medier eller något sånt bli en sådan person. Alltså det var ju ingenting som gick genom rutan som vi övriga förstod någonsin, liksom, för att i debatter och sådär var han ju oftast ganska, ja, lite förvirrad.
Han var dålig i debatter, han var rätt bra på att hålla tal, men det kan ju tillskrivas talskrivare eventuellt.
Ja. Precis. Ja, vi får se hur det går för Demirock och ifall han blir Centerpartiets Stefan Löfven och vad är det i så fall det innebär.
Lycka till, som man brukar säga.
Lycka till, som vi kan säga. Vi ska gå vidare till mitt favoritmoment. Det som heter Så funkar en ledarredaktion. momentet där vi går bakom kulisserna och ser inte bara vad redaktionens rum och gemak rymmer utan också vad som rör sig bakom det tjocka pannbenet på dess inbyggare. Och då förstår ni att det är dags att sätta Tove i heta stolen. Tove, imorgon sänds ett avsnitt av radioprogrammet Medierna där du medverkar. Varför gör du det?
Ja, då får vi väl gå in på delsektionen. Så bör inte en ledarredaktion fungera. Därför att i medierna...
Det var du som sa det.
Ja, i medierna får man bara delta om man har gjort något fel. Så det är en offentlig skampåle för oss som är verksamma inom journalistiken.
Ja, och varför är du uppspikad just denna vecka?
Jo, vi publicerade en artikel i lördags som var en, om man ganska säga, bitsk tillrättavisning av TT. Där vi hävdade att de inte riktigt begrep det här med kausalitet. Och sen visade det sig att det lilla ursprungsartikeln var skriven av TT, men liksom det vi kritiserade var faktiskt skrivet av vår egen nyhetsredaktion.
Och du behöver inte säga vi, Tove, det var jag.
Ja, nu är det mitt jobb att tala för kollektivet där. Nej, men och då valde vi, när det stod klart för oss, så valde jag att avpublicera artikeln, därför att då hade man fått skriva om artikeln i grunden, men vi hade liksom skrivit rubrik, ingress och bildtext och allting som handlade just om TT, så det kändes som det blir liksom en annan artikel. Sen är ju också själva åsikten som uttrycktes i ledaren, nämligen att vi tror att marknadskrafter är en mycket mer effektivt sätt att få människor att ändra beteende än statliga informationskampanjer. Det är en väldigt liksom innött och känd linje som den här ledarsidan har, så att det kändes inte heller som att vi smet undan med våra åsikter, utan den kvarstår. Det var den samma innan och det är den samma efter. Vi fick naturligtvis också be om ursäkt, dels direkt till TT, men också genom en rättelse i tidningen.
Men nu blir jag nyfiken, om man kritiserar en artikel i sak så kvarstår väl den kritiken oavsett vem som är upphovspersonen, även fast den upphovspersonen råkar befinna sig på samma företag, samma tidning?
Jo, men det gör den. Men då får man skriva en ny artikel om det i så fall. Och sen är det ju också så, vi har ju inte... Ja, så här, frågan som kan uppstå, får man kritisera varandra över avdelningarna? Och svaret är ja, det händer lite då och då. Och då har vi en rutin för det, att man ger en ordentlig heads up för den det berör. Sen kan det ju vara så att i många fall så handlar det om att vi är en publikation och vi har ett gemensamt intresse av att det som förs fram är både sant och relevant. Så att vanlig korrekturläsning eller sakfel och sådär, det kan man ju ta direkt till den det berör. Men i det här fallet så hade vi behövt sätta oss och skriva om artikeln, och jag bedömde det som, ja, jag bedömde inte det rimligt, utan tänkte att det kommer att komma fler tillfällen när vi kan återkomma i känd position.
Men om jag säger så här, att ert agerande kan ju, eller vårt agerande kan ju tolkas som att vi är mer intresserade av att diskutera, attackera och kritisera TT som institution än vi är att kritisera vissa felaktiga sakförhållanden, eftersom när TT försvann då som mål, då drog vi oss tillbaka helt och hållet. Hur skulle du bemöta en sån anklagelse?
Nej, men så här, ja, jag begriper att det kan framstå så, och jag ska säga att vi har inget särskilt intresse av att klanka ner på just TT, utan vi har ett intresse av att människor begriper skillnad mellan korrelation och kausalitet, och det är som sagt var ett känt tema. Men sen kan jag säga att vi har inget särskilt intresse av att kacka eget bog, det vill säga att hacka på våra egna kollegor. Och det kan ju undvikas genom att man också då för fram kritik internt, vilket är rimligt att man gör kollegor emellan. Men det var inte heller så viktigt att få framföra den här kritiken, så att nu måste vi sätta oss och skriva om den och rikta om udden mot Svenska Dagbladet istället. Den, som sagt, jag bedömer att det finns gott om tillfällen när vi kan komma tillbaka i frågeställningen.
Hur gick intervjun med medierna?
Ja, den lät väl ungefär som när du grillade mig nyss här. Nej, men det är klart att jag ser att så här, när man har gjort fel, då får man ju som förklara hur man hanterar det. Och en del kommer tycka att man hanterar det, ja, att man kan hantera det på olika sätt. Jag står för det vi har gjort nu. Men det är väl rimligt. Jag tycker att det är också bra generellt sett ska jag säga att det finns ett program som medierna som gör att vi har ögonen på oss, vi som ägnar oss åt journalistik. Så det hör till.
Peter då, nu har du ju själv outat dig som upphovsperson till den här artikeln. Den här bedömningen som Tove gjorde att, om jag tolkar det rätt Tove, så var det så att det skulle bli för omständligt att skriva om och det var inte så att säga riktigt mödan värt och då var det bättre att dra tillbaka artikeln.
Ja, och sen ska jag säga att får jag bara säga också att det är inte så att den här är utraderad ur historien, utan tittar man i vårt digitala sidarkiv som finns tillgängligt för alla våra prenumeranter så ligger ju artikeln kvar i formgivet skick och kan läsas i SvD. Men det vi gjorde var att vi avpublicerade den digitalt och det var ju helt av omsorg för TT:s trovärdighet, att det, har vi publicerat felaktiga uppgifter om dem så ska inte de ligga kvar och kunna valsa runt i onödan.
Just det. Det ska återkomma till, men jag ska bara höra med dig Peter, den här bedömningen. Jag antar att du delade den, eller hur tänkte du?
Ja, absolut. Från min horisont var liksom bara det prioriterade att inte åsamka TT mer skada än nödvändigt. Och eftersom artikeln började få liksom snurr, hade fått en del snurr digitalt, så var det liksom bra att få bort den så det felaktiga så snabbt som möjligt.
För det är min nästa fundering där med att avpublicera. Det har ju diskuterats förut, så när sker en publicering och hur gör man med digitala nyheter? För publicerat är ju publicerat och det innebär ju att ifall någon är missnöjd kan man anmäla till medieombudsmannen. Och i värsta fall, eller i yttersta fall, skulle ju JK kunna åtala för tryckfrihetsbrott ifall det är någonting som skulle föranleda det, vilket det naturligtvis inte var fråga om här. Men Tove, det är väl kanske viktigt att påpeka att publicerat är publicerat i så att säga, både i pressetiskt och laglig mening. Att sen artikeln försvinner från webben är ju egentligen, ja, det kan ju påverka bedömningen, men det går ju aldrig att ta bort någonting som är publicerat.
Nej, men så är det. Och som sagt, det finns möjlighet att läsa den om man vet vad man letar, men det här var omsorgen om TT. Vi har ju ibland också, alternativen finns ju till exempel, vilket vi har gjort tidigare, att man kanske har en artikel och så dyker det upp något sakfel i den. Och är det av typen att man, ja, ett mindre fel, då kan man rätta det i webbversionen, så finns det där. Och sen kan man göra det en rättelse i tidningen så att man berättar för som de som har läst den formgivna tidningen att nu har vi har korrigerat någonting som du har läst tidigare. Men ett alternativ är ju också ibland att man kursivt skriver längst ner att här vill vi berätta att det finns ett resonemang eller någonting som var felaktigt. Så det finns också som möjlighet. Men i det här fallet så var det att jag tycker inte att det hade varit rimligt mot TT då att låta artikeln ligga kvar, även om det liksom sen skulle ligga någon kursiv förklaring längst ner.
Och imorgon får vi då i medierna, i P1, höra då hur det gick för dig i den här intervjun och vad andra intressenter säger om detta. Eventuellt så får vi återkomma efteråt ifall det är något nytt som kommer fram där. Hörrni, vi ska avrunda med lite vanlig trivia-tävling. Jag ska bara nämna lite om podden. Jag tänkte kolla en sak med er som lyssnar. Jag vet ju att Fredagspodden är omtyckt av många. Jag får mycket beröm för den, både på mejl och när jag träffar folk. Och jag vet också att det är några extra tusen lyssningar på varje sån här Fredagspodd. Därför har vi funderat på om det är så att vi på redaktionen bör ha fler sådana här interna poddar, och då finns det ett förslag på att vi också ska börja med en podd på måndag där vi då, inte så här länge som vi pratar på fredagar men kanske en halvtimme, pratar om veckan som kommer. Då alltså vad man tänker jobba med, vad som kommer hända, var vi kommer ha våra ögon, helt enkelt för att ge er lyssnare lite den typen av föraning och förförståelse som redaktionen själv går in i den här veckan med i vad det nu kan vara värt, för att vi vet förstås inte heller vad som kommer att hända, men vi kan ägna lite av våra arbetsdagar åt att planera detta i alla fall. Jag testade den här idén på Twitter igår. Många var positiva, men många sa också att de uppskattade de mer djuplodade vardagspoddarna också, och att Fredagspodden riskerade att bli lite urvattnat om den kom för ofta. Det var någon som jämförde den här fredagspanelen med lite roliga timmen som man avslutade veckan med, och det var bra så, men i övrig tid. Ja, men det stämmer ju lite. Det tyckte jag var fint. Men ni som lyssnar, ni får jättegärna höra av er. Skulle ni vilja att vi har en sån här intern podd även på måndagar? Eller skulle ni inte alls vilja det? Maila jättegärna eller höra av er på annat sätt. Då börjar det bli dags för mitt stora favoritmoment. Det som heter Är du smartare än en ledarskribent? Och detta moment ser förstås likadant ut 2023 som det gjorde 2022. Tyvärr kickar efterledet i tidningens liberalkonservativa riktning in. Vi vill inte ändra på ett vinnande koncept. Jag testar skribenterna på några till synes banala men också avslöjande frågor som mycket, mycket vagt anknyter till dagens ämne eller till dagens datum i form av helgonkalender eller annan kronologisk sammanställning. Ni som lyssnar kan vara med och leka ni också och svarar ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Peter, Mattias och Tove gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter. Men nytt för i år är att vi ska göra en maratontabell också. Mot slutet av året kora en mästare för hela 2023. Så varje poäng räknas, hörni.
Oj, oj, oj.
Hur låter det?
Det låter fantastiskt. Det är exakt sådana här maratontabeller. Det är det bästa jag vet.
Vi kommer att slåss om att få vara med då
Det blir snitt, Tove.
Okej.
Så att man kommer inte förlora någonting. Men däremot skulle man kunna väga att just den här veckan var det lätt motstånd och så vidare. Så här, vi får se hur vi jobbar med det.
Går det bra i början så är jag inte med sen.
du försöker lura systemet, Mattias. Ja, det kommer ge minus. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läst frågan färdigt går det jättebra, men då slutar jag läsa och då riskerar man dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära samt en liten skjuts i just denna maratontabell. Är alla med?
Mm. Hade vi inte plockat bort minuspoängen? Eller har jag...
Den finns ju fortfarande kvar ifall man chansar under frågans gång.
Så var det.
Tjugonda Knut är dagens namn. Det får mig förstås att tänka på Knut Agaton Wallenberg. Han hade ju en bror som hette Marcus. Far till de senare så berömda bröderna Marcus och Jakob Wallenberg. Den här då Marcus som var brorson till Knut Agaton. Han hade ett smeknamn som jag är ute efter nu. Och då pratar vi alltså om 1900-talets stora Wallenberg som är farfar till dagens Marcus och Jakob Wallenberg. Vad hade han för smeknamn? Tove?
Eller det kanske var titeln, men häradshövdingen.
Nej, det är alltså då... häradshövdingen var ju då Knut Agatons bror. Det här är alltså häradshövdingens två söner och då sonen Marcus jag är ute efter. Men annars var det helt rätt, så att det var snyggt. Jag kanske uttryckte mig lite till. Men alltså den Marcus Wallenberg som dog i början på 80-talet är det... Som alltså är farfar till dagens Husky Wallenberg.
Peter.
Ja, Peter.
Det här kanske är någon annan, men det är ju någon som kallas för junior.
Nej, det var inte rätt det heller.
Ja, Mattias, det är någon som heter Dodde väl? Men det är väl inte...
Det har du rätt i, helt rätt. Där tog du årets första poäng, Mattias. Är det så? Ska du hoppa av redan nu som obesegrad?
Ja, mer tur än så här kan man inte ha.
Men stilpoäng till övrig och framförallt till Tove som kunde häradshövdingen. Häradshövdingen som för övrigt spelas av den gamla urkommunisten Sven Wollter i filmatiseringen av, Krygerkraschen. Hörrni, mer knut, eller knop som vi sjöscouter säger. En skotstek, vad används den till?
Jag tror att jag kan knyta den, men jag...
Ja, och när knyter du den då? Vad har du för syfte?
Jag tänker att det är en bra avslutning när man har surrat två pålar i ett bygge som ska sitta starkt.
Okej. Det där kan jag nog inte riktigt ge rätt för faktiskt. För det är inte det primära att använda. Vad det handlar om är att det är att man ska sammanfoga två linor som man ska skarva ihop helt enkelt. Och då den som ska säga, nu ska jag väl lite folkupplysning, då skulle jag säga att skotstek ska användas och inte råbandsknop som ibland förespråkas, för skotsteken är mycket starkare och den kan göras dubbelt och flerdubbelt om man så vill. Hörrni, 20 Knut, då tänker jag också på 20-lappen. Vem är avbildad på den numera?
Tove Liven.
Tove?
Astrid Lindgren.
Ja, helt rätt. Med 20-dagen tänker jag förstås också på 20-årsåldern. Det finns en särskilt år eller ålder just under 20-årsåldern då ett stort antal kändisar, exempelvis skådespelare och musiker, har dött. Det är så vanligt att man till och med brukar tala om en särskild klubb. Mattias?
27.
Ja, det är helt rätt. Året då Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain och många andra dog.
Jim Morrison också, va?
Jim Morrison, ja, precis. Club 27.
Amy Winehouse.
När vi ändå pratar 20-dagen. Ja, hon var väl den senaste i raden, nästan. När vi ändå pratar 20-dag så ligger ju 21 också nära. Blackjack är ett sådant spel. Vad innebär begreppet att splitta i Blackjack? Inga spelmissbrukare i panelen?
Jo, men man har väl ett... man har väl dubbletter och sen så bygger man på dem på varsitt håll.
Ja, helt rätt. Om man har ett par då, så får man då splitta det till två händer, så får man två nya kort på dem, helt enkelt. Så det tycker jag du fick rätt för, Tove. Peter, jag trodde du skulle svara på detta.
Nej, jag har aldrig varit någon spelare. Alltså. Helt ointresserad.
Aha, ja.
Jag ingen speljävel i mig.
Du har ändå lite så här spelmissbrukaraura, skulle jag säga. Eller?
Skenet bedrar, Andreas.
Nej, men jag säger så här, jag säger inte så här att jag tror att du är spelmissbrukare, men jag säger att skulle du en dag komma fram och säga, komma ut med det, skulle jag säga så här, ja, kanske inte helt orimligt.
Eller, jag hade det på känn.
Nej, inte helt på känn, men du vet, ni vet, förlåt, det var elak, Peter, men det är sånt där som...
Ja, jag har ju läst flashback-trådar igen.
Jag är glad ändå, jag har hellre spelmissbrukar-aura än liksom hustrumisshandlar-aura eller något sånt där.
Nej, det har du ju verkligen inte. Du skulle ju kunna ha på dig wife-beater-linne, men det fortfarande ser ut som en nallebjörn liksom, så att det är ingen fara. Hörrni, vi fortsätter på temat 20. Då tänker jag förstås på 24 karat, ett tv-program som dominerade helgunderhållningen i början av 90-talet. Vem ledde
Peter.
Det programmet?
Tove.
Peter var först.
Harald.
Nej, men jag var först.
Nej. Det är lite lagg.
Nej. Det är lite lagg. Peter var först där. Visst var det Harald Treutiger? Vet ni vad det blev av honom sen? Ingen poängfråga, men rent trivia.
Ja, han är ju någon sjökapten.
Ja, han blev skeppare, precis. I Göteborg. Hörrni, Harald, då tänker jag förstås på Harald Blåtand, var far till Sven Tveskägg, farfar till Knut den Store. Knut den Store som var kung över England, som så småningom efter några andra kungar efterträddes av Edvard Bekännaren. Dennes död ledde till krig, då inte mindre än två tronansbranter invaderade England. Englands svåger, som också hette Harald och var landets sista anglosaxiska kung, lyckades besegra den första utmanaren i form av ytterligare en Harald, nämligen Hårdråde. Men knappt tre veckor senare stupade han i ett slag mot den som skulle bli den som vann den engelska tronen. Vad hette han? Han hette inte Harald. Jag ska underlätta för allt det här dramatiska utspelade sig under hösten 1066.
Mm.
Ja, Peter.
Det är Stockholms vanligaste portkod.
Ja, Peter, låt höra.
Ja, det är väl Wilhelm.
Ja. William the Conqueror.
Slaget vid Hastings.
Ja, precis. Först så slog då Harald den andra Harald vid Stamford Bridge och sen förde han armén till Hastings och där gick han bet. Och normanderna tog över England. Alla har två poäng. Det är ju då att vi har precis släppt danstillståndet. Jag tänkte testa era kunskaper i dans. Och eftersom detta sker över med ljud så kommer ni tyvärr inte bli någon Let's Dance-uppvisning, för det skulle vara ganska tråkigt för publiken. Men desto roligare för oss kanske. Men nu söker jag en brasiliansk dans som utvecklades på 80-talet.
Peter.
Vars namn på portugisisk.
Tove.
Peter. Peter var först.
Lambada.
Precis, och som också var en stor hitlåt 1989 med den fransk-brasilianska gruppen. Vad heter den, Peter? Kommer du ihåg det?
Kaoma.
Precis. Då gick det upp i ledning. Mer dans, och nu vet jag att ni är precis rätt generation för nästa fråga. 1987 kom filmen Dirty Dancing med Patrick Swayze och Jennifer Grey. Jennifer Grey genomförde senare en plastikoperation som enligt henne själv försvårade hennes karriär eftersom den förändrade hennes utseende så mycket att ingen längre kände igen henne. Vilken kroppsdel opererade hon?
Mattias.
Peter först. Peter först.
Näsan.
Ja, helt rätt. Hon sa efteråt att I went in the operating room as celebrity and came out as anonymous. It was like being in a witness protection program. Hon var tydligen helt, inte ens hennes vänner kände igen henne efteråt. Så dog hennes karriär. Mer dans, Bort i vägen på lördagsnatten, en älskad dikt, senare tonsatt och inspelad av bland annat Sven Ingvars. Men vem skrev dikten? Det var dans Bort i vägen.
Tove.
Mattias.
Tove var först.
Gustav Fröding.
Det har du helt rätt i. Går upp och hotar Peter. En fråga kvar. Peter har 4 poäng, Tove har 3 poäng och Mattias har 1 poäng. Tove måste ta... Nej, 2 poäng har du, förlåt. Tove måste ta den här för att få fram en utslagsfråga.
Jag är bara så orolig för min lagg. Mitt ljudlagg.
Ja, men det är sånt i livet, Tove. Det är inte rättvist. Dansa i neon minns vi alla, men det var inte den som vann Melodifestivalen 1987, utan det gjorde vilken låt då?
Oh, Gud. Peter.
Peter?
Var det Lasse Holm och Monica Törnell?
Det var det inte.
Nej, det var nog...
Tove, du kan ju chansa här. Ifall du har ju inget att förlora.
Kan det vara... Ja, nu ska vi se. När var den då? Nej, den var tidigare. 87. Jag tänker på Kiki Danielsson, men jag tror att det var tidigare.
Mm. Ja, då chansar jag på Tommy Köris och Stad i ljus.
Nej, det var senare. Det var 1988, tror jag.
Ja, mycket senare.
Ja, 1987. Året då Sverige vann VM-guld i hockey. Och Hans Holmér avgick som spaningsledare. Nej, svaret är 4 bugg och en Coca-Cola.
Så fick det måste vara något fel här.
Så fick den ju inte heta då i Eurovision.
Nej, nej. Utan då hette den...
Bogalodansar
och en Rola. Rola.
Ja, precis. Bra, vilken start Peter. Vinnare. Maratontabellen ser så här långt ut att Peter har 4 poäng, Tove har 3 poäng och Mattias har 2 poäng. Stort grattis Peter, hur känns det?
Försvann.
Nu försvann Peter. Mattias, hur känns det för dig då? Du som har alltså kom som en vinnare liksom och startade så starkt också.
Jo, men någon gång ska verkligheten hinna ikapp.
Ja, men då är det dags att avrunda.
Jag menar, jag kunde ju ett par frågor när det var lagg här, men ja.
Men det är bara en lek, Mattias. Det är bara förströelse, fast det är dödligt allvar.
Ja, säger du som har introducerat en maratontabell.
Därmed är det dags för att runda av. Tack Mattias, Peter och Tove. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.